Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till Tre Företag.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Han är jurist, politiker och delägare i en kontroversiell nättidning. Han är sedan 2016 partiledare för Medborgerlig Samling. Han är mig veteligen den enda partiledaren i Sverige som är i ett samkönat äktenskap, men han är inte välkommen i Pride-paraden. Varmt välkommen till Inblick med Nick, Ilan Sade. Ilan Sade, varmt välkommen.
Stort tack.
Vad kul att ha dig här.
Jättekul att vara här.
Du är på besök tillfälligt i Stockholm.
Det stämmer. Jag är lite på mellanlandning. Har varit uppe i norra Sverige på några orter. Sundsvall och Umeå. Och är nu på väg tillbaka.
Ja. Vad har du gjort kampanjat?
Träffat lokalt folk från Medborgerlig Samling. Träffat nyfikna som har kommit på våra kända medpubbar. Vi har ju ett koncept att vi gärna träffas lite ute på lokal så att både medlemmar och nyfikna liksom kan känna sig bekväma att dyka upp och prata lite. Mm. Och så kan jag hålla låda lite också.
Ja. Mm. Och det kommer vara mycket sånt i år, antar jag.
Det blir ju mer av det så småningom. Och även då torgmöten förstås. Och mer utåtriktade på gator och torg när vädret blir lite varmare.
Just det. Börja gärna från början, innan vi går in på det du säkert är mer van att prata om, liksom politiken och så. Hur började det, ditt liv? Hur växer du upp?
Hur det började? Ja, jag föddes 1978 i en liten stad i nordvästra Israel som heter Naharia. Och växte upp de två första åren i kibbutzen som ligger alldeles intill, som heter Evron. Och pappa är därifrån, mamma är härifrån, eller jag är från Skanör nere i Skåne. Mm. Och så när jag var 2 år gammal så flyttade vi med familjen då till Skanör. Och där är jag sedan uppvuxen därefter och har sedan bott i Lund när jag pluggade där, i Malmö nu de senaste 11 åren tror jag att det är. Och något år i Israel också, någonstans däremellan. 2013-14 när någon gång.
Ja, så du är halv Israel, halv svensk.
Precis,
ja.
Det stämmer.
Jude också?
Nej, det är jag ju inte enligt ortodoxin eftersom mamma är inte konvertit heller. Utan hon är ju då kulturkristen kan man säga då, traditionellt som det brukar vara i Sverige.
Och visst är det skillnad på etniskt jude och troende? Visst kan man vara etnisk och inte tro?
Ja, alltså enligt den judiska ortodoxin så är ju det etniska väldigt viktigt. Mm-hmm. Så att sen kan man ju ansluta sig, men det är en lång process och kräver rätt mycket. Det är liksom inte bara att göra över en handvändning utan det kräver rätt lång tid och studier och träffa rabbinen 50-11 gånger och allt vad det nu är, kan jag tänka mig. Och är man ska man nog dessutom göra det där om man inte är omskuren. Va?
Ja, just det.
Så att det är en lång process. Men alltså, det är vad man har lagt betydelse vid. Jag gissar att det är någon gammal historia om att det är... Ja, det är ju liksom ett lätt att gå på mödernet liksom och bara säga ja, alla barn som hon föder är judar. Men tittar man långt tillbaka i till exempel skrifterna i Gamla testamentet då var det ju mycket friare på många sätt.
Mm.
Då var det ju ofta så att, jag menar, Abraham och Mose och kompani, de tog ju fruar som inte kom ifrån den judiska stammen utan från andra.
Just det.
Och då var det inga konstigheter. Så det här är nog någonting som har kommit efter templets förstörelse och när romarna krossade den judiska staten då.
Just det. Mm. Kan det vara så att profeterna och de lärda tänjer lite på gränsen nu? De är lite som Mohammed också, han hade ju lite fler fruar än, ja, än vad man fick.
Precis, precis. Det är, children don't do this at home.
Nej, exakt, exakt.
Vi kan
gör som jag gör, mm, inte, nej, gör som jag säger, inte som jag gör.
Men jag tror faktiskt inte att arvefrågan, alltså att det går från modern och neråt, jag tror inte att det finns med överhuvudtaget i Toran. Mm. Utan det här är nog någonting som har kommit med sedvänjorna därefter, möjligen i Talmud eller något liknande.
Just det. Mm. Och just det, jag hade ju en liten omröstning på Instagram om vad jag skulle bjuda dig på, om det skulle vara whisky eller vatten, och jag hänvisade till att det trots allt är en fredag vi spelar in det här på. Ah. Och jag är glad över att du gick på den på det resultatet, så skål på dig.
Ja, jag är glad för att du var så snälla följa på Instagram.
Ja, skål. Eller, skål på er. Mm. Ska även dubbelkolla hur den... ja, men precis. Det var som jag trodde. Det var ungefär 90-10. Kanske 95-5 någonstans. Så bra. Då kan den bli lite mer intressant kanske, den här intervjun. Och jag sa det innan. Jag är glad att du inte sitter i riksdagen ännu. Så att du...
Men får man inte ha risk i riksdagen?
Det får man säkert, men jag tror att de är mindre modiga än ni.
Ja, men då inför vi det. Det är ett löfte.
Ja, men det gör vi. Mm. Glöm inte det. Berätta mer om hur livet fortsatte.
Ja.
Du var vid där du började plugga. Du pluggade i Israel.
Mm. Nej, jag var där två omgångar. Jag har pluggat lite för att lära mig skriva ordentligt en gång efter gymnasiet. Och sen så har jag varit
där skriva...
med hebreiska bokstäver.
Ah, hebreiska, och hela okay.
Det, för ja. det hade jag lite... Det var, hade inte riktigt kommit naturligt, va? Här i Sverige.
Nej, det är klart.
Och sen har jag varit där en gång till. Men det var inte så mycket för studier, utan det var mer för att själv få en liten paus, kan man säga, från livet här i Sverige. Och jag skrev en essäsamling som heter Frommare kan ingen vara, som är utgiven på Merit Wagers förlag, Bummelförlaget. Som, ja, kan man säga, recenserade lite en del fenomen jag hade märkt fanns i Sverige och som jag störde mig väldigt mycket på.
Mm.
Och då finns väl en sån här klassiker att man ska åka ut någonstans utomlands och sätta sig där och sen sitta och skriva så att maskinen liksom sprutar gnistor om hur alla fel som finns i stället man flydde ifrån, eller på sig.
Mm.
Nej, men så att det jag skrev en samling och gav ut den sen.
Mm.
Den gavs ut.
Så du författar det också, kan man ju säga.
Ja, det är ju samhällstext och det är ju inte skönlitteratur.
Nej.
Men okej. Okay. Om man skriver en till bok i alla fall, jag tror man ska ha skrivit i alla fall två, va?
Ja, är det så?
Jag vet
inte. Ja, jag kan inte definitionen.
Mm.
Ja, men så kanske. Du får skriva en till snart.
Jag får skriva en till.
Mm. Och du är ju jurist också. Mm. Du jobbar med det till vardags.
Precis.
Politiken, va?
Precis. Jag pluggade ju juridik och några språk när jag gick i Lund på universitetet. Jurist var väl för att jag tänkte att man måste bli någonting här i livet.
Mm.
Och det var någonting som var verkligen gediget. Liksom. Kan du juridiken så kan du väldigt mycket om politiken också.
Mm.
Juridiken är ju delvis politikens utfall.
Absolut. Mm.
Och behärskar man den så behärskar man mycket av samhällsfrågorna också.
Mm.
Samhällsvetenskap eller statsvetenskap var väl också lite i tankarna, men jag tänkte att det där kan jag nog hämta in utan att behöva gå på universitetet.
Mm. Men du har aldrig varit inne på brottmål eller advokat?
Nej,
eller
det blev utan... inte så. Utan jag började ju... Ja, först hade jag ett par år efter studierna då jag inte jobbade med juridik på det sättet. Men sen 2007 så började jag på en affärsjuridisk byrå som var väldigt nystartad i Malmö, som heter Nordbro. Och vi jobbar då med små och medelstora företag framförallt och deras tvister och råd som de behöver i allt som gäller civilrätten. Det vill säga egentligen all juridik som inte handlar om straffrätt.
Just det.
Så att både civilrätt och förvaltningsrätt i viss mån också när det gäller skatt till exempel är den största biten. Men civilrätten är dominant på byrån och då är det ofta entreprenadtvister till exempel, det är en väldigt vanlig sak. Fastighetsrelaterade frågor, hyra, arbetsrätt är lite av min specialitet.
Sådana saker man väldigt gärna anlitar folk till.
Ja, jo, det är också sådär saker man kanske
inte, vill ta i själv som företagare.
Man inte riktigt kan göra hemma själv, nej. Det är sant.
Och hur hittade du till politiken sen? Vad var det som fick dig att bli intresserad?
Om vi ska ta den lite längre historien då, så började det ju faktiskt redan på 90-talet med att jag var ganska miljöintresserad. Det var en stor fråga på 90-talet om att få ordning på kretsloppen och liksom förbättra miljöskyddet. Och jag var samtidigt ganska borgerlig ändå i grunden. Så då blev det ju Centerpartiets ungdomsförbund när jag var i tonåren. Och sedan så var jag aktiv där, blev så småningom studentförbundets ordförande faktiskt, en vända. Och satt också,
alltså för hela Sverige?
Ja. Okay. Och sen så satt jag i Lund i miljönämnden. Jag blev ordförande för nämnden på slutet 2006-2009 tror jag. Så jag har ett lite mörkt förflutet där, tror jag. Men samtidigt ska jag ju säga det att Centerpartiet på den tiden var ju lite annorlunda.
Ja, det var inte
kan
vad det är
säga idag. Lugnt än vad det är idag.
Det var väl Bondeförbundet ett tag?
Från början det var det Bondeförbundet.
Precis.
Och det bytte namn till Centerpartiet, för mig det gjorde det 58 eller något sånt där. Och hade ju då en väldigt stark landsbygdsanknytning. På den tiden tyckte vi då, som inte var jätteanknutna till landsbygden, Skanör trots att inte riktigt det landet på det sättet. Kanske att det var lite en belastning, för det var svårt för partiet att komma in i de befolkningstäta områdena. Men det där är ju, nu är det ju tvärtom. Nu har man ju struntat i landsbygden.
De har väl ingen, alltså de är väl bland de minst förankrade till landsbygden nu kan man ju tycka. Det känns ju som att de
politiska
bara...
innehållet kan man ju tycka det. Sen har de ju fortfarande av ren tradition ett starkt stöd bland lantbrukare fortfarande. Men tidigare var det stödet, alltså det var ju massivt. Bland lantbrukarna så var det väl minst 50-60% tror jag som röstade på Centerpartiet om det räckte ens. Va? Och nu tyckte jag såg någon undersökning som visade att Sverigedemokraterna faktiskt hade gått om Centerpartiet bland lantbrukare. Och det är ju ett jättestort skifte.
Ja, verkligen. Men det kan jag tänka mig att de är väl ett av de partier som har ändrats mest möjligen. Alla har väl ändrats på sitt sätt, men just att man hör ju väldigt ofta, en stor del av kritiken man hör mot Center nu är ju att de fattar beslut för storstäderna. Med liksom, vilket man hör om MP också. Att liksom de höjer priset på bensin och skatten, och som att du kan anpassa ett liv på landet så som du kan anpassa det här i stan utan bil och så vidare. Så jag har... Jag förstår att du inte känner likadant för det partiet längre. Det är väl därför du inte är kvar.
Ja, men jag gillade ju det här lite, kan man säga, förnuftiga, lite jordnära i partiet och miljöengagemanget.
Bondeförnuftet.
Ja, det fanns ju, finns kanske fortfarande i viss mån på lokal nivå. Men centralt har ju partiet gjort en resa som egentligen är rätt anmärkningsvärd. Där det är rätt tydligt att allt verkar ju handla om att man har hittat nya målgrupper och så här och anpassar sig väldigt mycket efter dem. Man upptäcker plötsligt att vissa budskap som går åt det lite mer vänsterliberala hållet, då får man nya målgrupper som tycker att det här är intressant framförallt i storstäderna. Och så förstärker det bara rörelsen ännu mer åt det hållet. Och sen är det ju så att Centerpartiet har en partikultur som är ganska familjär, ganska varm och lite som sådana här gamla tiders folkrörelsepartier, att ja, men föräldrarna röstade ju på det här och farföräldrarna gjorde det, så vi hänger ju kvar liksom.
Så många sossar också.
Mm, trots att ledningen har tappat det så är man ju kvar. Mm. Många. Jag kan inte riktigt förstå hur vissa kan vara kvar där som, och vissa hoppar ju faktiskt av nu, som till exempel Staffan Danielsson som är en man som är väldigt klok. Mm. Som nu, jag tror han gick till KD han efter att ha varit utanför Centern ett tag. Det är han från Östergötland.
Ja. Mm. När var det du lämnade? Vilket år?
Jag tror att det kan ha varit runt 2011. Mm. Jag var med på en partistämma då, som vanligt ombud i Åre 2011. Och jag var tillsammans med faktiskt Staffan Danielsson och ytterligare något ombud från Skåne. Bland de få som gick upp i debatten och menade att invandringspolitiken som Centerpartiet börjar driva nu, att det funkar inte, den är liksom helt orealistisk. Mm. Och märkte ju verkligen hur utfrusen man kunde bli. Mm. Ja? Om man reste sig upp och allt det här vanliga som alla som har upplevt detta känner igen, att efter debatter och så kommer folk fram och säger att det var bra sagt.
Men de kunde inte stå för
Nej, det kunde de inte. Men det var ungefär då som partiet då drev igenom extremt märkliga och väldigt, väldigt, väldigt orealistiska linjer liksom inom invandringspolitiken. Mm. Partiet blev nästan kapat, upplevde jag liksom. Mm. Av en falang som stod för totalt öppna gränser. Mm. Och kombinerat då med kanske en viss nyliberalism, men det är bara det att den där nyliberalismen, den blev ju inte riktigt förverkligad kanske fullt ut, och det kunde man ju räkna ut att det är lite svårare att få igenom. Men däremot öppna gränser och politiken, den blev ju väldigt förverkligad i Sverige. Mm.
Ja, ja, visst. Alltså Centern har väl egentligen varit ett kanske det mest extrema partiet när det gäller frimaring, kanske tillsammans med MP då.
Ja, med Miljöpartiet. Men de två har ju absolut stått för en linje. Ja, tillsammans med Fredrik Reinfeldt förstås.
Ja, absolut. Mm.
Men om man tittar på mer vad de fick igenom i sina partistämmor och så har man ju absolut drivit också Moderaterna i en extrem riktning, tror jag. Mm. När man var i en allians.
Ja. Och varit ganska, jag vet inte om jag ska kalla det infiltrerade, men varit ganska, de ser det nog inte som drabbade, men drabbade av islamister i partiet. Precis som MP har. Centern har ju haft
lite en del. På lokal nivå. Jag vet ju inte hur, jag tror det har varit avsevärt värre i Miljöpartiet faktiskt.
Mm. Ja, möjligen.
Det tror jag. Mm. Jag tror det här, i Centern tror jag mer det är lite aningslöshet kombinerat med att man liksom man har inte riktigt koll och det har nog varit ganska lokala företeelser inom Centern, så jag skulle inte säga att Centern har varit infiltrerat av islamister på det sättet som jag tror att delar av Miljöpartiet har varit. Mm. De har ju för 17 haft ett statsråd, Kaplan. Som jag kopplingar till turkiska AKP-partiet. I alla fall Erdogan. Mm. Så,
men hur var det med, nu vet jag inte vilken nivå han var på, men han Aldebe. Mahmoud Aldebe,
han är från Moderaterna, va?
Nej, är han?
Nej, vänta nu, är han centerpartist?
Jag tror det.
Jag kanske blandar ihop honom med en annan. Olofsson, det var ju någon frågor. Som satt i riksdagen för Moderaterna.
Ja, Abdir Isak.
Mm, det var han som rektor han för... åkte till Somalia nu och härjar där. Ja. Mm.
Han var ju rektor för någon skola.
Men, det stämmer nog att det var en Aldebe-familjen.
Exakt, som krävde särlagskrift.
Ja, och jag undrar inte, det var frun där som satt i nämnd i Solna tingsrätt. Och
ja, det var så det var.
Kom med den här... berömda domen då där de nämnden lyckades få igenom mot juristdomaren att man skulle skriva in om saker och ting om familjens rykte och sånt där så att det skulle ha påverkan.
Men var var nu har jag inte kollat upp det här, men var var mannen på för nivå för Centern? Du kanske inte heller vet. Om han var väl aktiv i Centerpartiet?
Nahmud Aldebe? Nej, jag minns faktiskt inte. Jag tror inte han satt i riksdagen.
Nej, okej. Okay. Vi får kolla det sen. Mm. Men vad känner du för Centerpartiet nu? Vi har ju kommit in lite på det, men hur ser du på dem?
Nej, nu är jag har ju liksom tappat hoppet om det. Det är ju ganska sorgligt att se.
Mm.
Faktiskt.
Är det så långt ifrån det man kan komma, eller finns det partier som är ännu längre bort i riksdagen?
Nej. Det finns väl såklart Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Ja.
Men om man skulle välja mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet, så är jag inte riktigt lika säker längre. Nej. För att,
det säger en hel del om Centern, ja, som har varit borgerlig.
Ja, men nu som verkar ha gjort det till sin stora uppgift att vara anti-SD, att det är liksom det som är det stora.
Ja.
Bara att ett parti verkar ha gjort det till sin mission i politiken, att vara mot ett annat parti, det framstår för mig som att då har man liksom inga idéer längre.
Hur kommer det sig att du valde Medborgerlig Samling och inte exempelvis SD eller Moderaterna eller något annat?
Just det. Jag efter jag lämnade Centern och
då var du partilös.
Då var jag partilös, ja. Och det tyckte jag var rätt så skönt. Mm. Jag tänkte att jag ska inte gå in i politiken mer och sitta av möten och ha mig. Alltså, den tiden är förbi. Och sen som jag berättade innan så var jag ju då utomlands i Israel, som ju kan man säga mitt andra hemland också, 2013-2014, och satt och skrev av mig lite om problemen i Sverige. Och då började väl engagemanget komma tillbaka en del, men jag tänkte att jag ska fortfarande inte gå in i något parti. Däremot så blev jag kontaktad av en liten gruppering då som höll på med idén att bilda ett nytt parti. Mm. Och det gick under arbetsnamnet Borgerlig Framtid. Och det blev ju också Medborgerlig Samling. Alltså, vi hette så inledningsvis.
Just det, fram till 2014?
Fram till 2016.
2016, just det. Det var då du gick med?
Ja, nej, jag gick med tidigare. Under 2014 så bildades det här lilla embryot till parti.
Mm.
Och jag var lite med i bakgrunden och tittade på lite texter och sånt där och hjälpte då det var de 3-4 stycken som höll på, va?
Mm.
Men jag tänkte, nej, jag ska inte in i något parti. Nej. Utan jag kan hjälpa till. Men jag har annat i livet liksom som jag måste prioritera nu.
Mm.
Sen åkte jag hem i november till Skåne, då, till Malmö. Och december 2014, då var det efter riksdagsvalet 2014. Så kom just december, då var det ju decemberöverenskommelsen.
Just det.
Då var det ju så att någonting bara brast i mig. Man tänkte, så här kan man inte göra.
Nej, det var många som tröttnade då.
Det var helt, helt bisarrt.
Mm.
För de lite yngre kanske som tittar här och inte kommer ihåg, eller även för de som är lite äldre och inte minns exakt vad den där överenskommelsen gick ut på, så kan man ju i korthet säga att en kartell av partier, 6 stycken riksdagspartier av de 8, gick ihop och så sa de så här att vi är 2 block inom den här kartellen, allianspartierna och Sossarna Miljöpartiet. Det av de här 2 blocken som internt oss emellan blir störst, det blocket ska då få makten, och det block som då är i minoritet, som då var alliansen, ska se till att det här vänsterblocket då får igenom sin politik inom budgetfrågor och så.
Mm.
Så att även om då alliansens förslag skulle gå igenom i riksdagen på grund av att det kanske får stöd ifrån Sverigedemokraterna, då skulle alliansen se till bara lägga ner sina röster för att stoppa det. Så att man gick liksom med på att stoppa sin egen politik.
Mm.
Det är ju en bizarr idé från början till slut.
Ja,
det är ju mindre bizarrt egentligen att ingå i någon slags storkoalitionsregering. Ja. För då har man ju åtminstone en möjlighet att förhandla och få igenom sina frågor.
Men vad vann alliansen på det här? För det låter ju på den här beskrivningen som att de bara var
det stod ju i överenskommelsen att om det här, den skulle ju då enligt designen då hålla till ända till 2022.
Ja, just det.
Så
det
att efter nästa val då, om det skulle bli så att alliansen blir lite större än Sossarna och Miljöpartiet, då skulle ju då sossarna gå med på det. Ja. Som de trodde att sossarna skulle göra det. Alltså, ja. De har inte riktigt fattat det här att sossarna spelar inte på det sättet.
Det här var en bra uppdatering för mig också. För jag var ung på den, yngre på den tiden. Så att det här är värre än jag minns det till och med.
Nej, men det är så bisarrt. Så att det var en idé. Man kan säga att vad man åstadkommer är en slags riksdag då, en låtsasriksdag, där man låtsas som om att det bara är vi som är riksdagen. Och Sverigedemokraterna och finns i viss mån Vänsterpartiet finns inte. Nej. Utan det är bara vi som finns. Och vi låtsas som att, och skulle Sverigedemokraterna då rösta på vårt budgetförslag i alliansen, då ska vi lägga ner rösterna innan dess för att förhindra att något sånt kan hända. Det hemska kan hända att vår budget går igenom. Så var det.
Men vänstern hade ändå integritet nog att inte gå med på det här, eller
var... Jag vet inte varför de inte var med, om det var så att de tackade nej, eller jag tror faktiskt att de inte var inbjudna. Vänstern har ju också en liten historik av att inte vara riktigt med i alla överenskommelser. Man har ju haft, och faktiskt vissa befogade skäl, så har man ju varit lite skeptisk till att inviga dem i försvarshemligheter och sådana saker.
Sjukt att det var en del av överenskommelsen att om nästa mandatperiod så gör vi det till eran fördel. Det påminner lite om en sketch i Saturday Night Live när John Bon Jovi var med och gjorde ett... De gjorde en sketch om att han har fått igenom att bandet ska heta Bon Jovi. För han heter ju Bon Jovi efternamn och bandet heter Bon Jovi, som är bara hans namn. Mm. Och då gjorde de en sketch om hur det gick igen. Jag tror inte det gick till så egentligen, men han var själv med och gjorde sketchen, alltså drev med sig själv om att, men så här gör vi. Fyra första åren så heter vi Bon Jovi. Sen fyra kommande åren så heter vi Sambora, alltså gitarristen. Och fyra år efter det, och sen så han gjorde den dealen liksom, som att det var så han fick igenom. Det var ju en sketch, men det här låter ju ungefär så.
Israels regering har faktiskt en rotationsregering just nu, där man har en överenskommelse om att snart ska då Naftali Bennett lämna till Yair Lapid, som är det största partiet i regeringen.
Men gör de så? Eller vet man inte?
Grejen är att sådana här politiska överenskommelser, de behöver inte ha så mycket värde. Man kan liksom inte stämma skiten nu den andra sidan om de bryter den. Nej. Utan det är någon slags gentlemanna överenskommelse att hålla detta nu, va? Men jag tror faktiskt att det kommer att funka där.
Och det är ju politiker i allmänhet kända för att hålla sådana grejer. Nej, jag bara skojar. Att du hittade till politiken, för du blev ju 2016 blev du partiledare. Och vad gjorde att du tog det beslutet att nu kör jag?
Det var inte riktigt planerat. Vi hade en liten ledarskapskris i partiet under sommaren 2016 då med den dåvarande ordföranden, och det slutade ju då med att vi fick liksom gå skilda vägar, han och det var lite skakningar och så vidare. Och så det var lite allmän kris, och valberedningen frågade mig, och jag hade ju inte planerat det riktigt. Men det blev så. Jag kände väl någon slags pliktkänsla då att axla det här. För att projektet var för viktigt att bara dö liksom. Alla partier har ju sina barnsjukdomar i regel då. Och innan det har satt sig, innan liksom institutionerna och strukturerna har satt sig, så blir det ofta konflikter. Och det kom för oss då 2016.
Ja.
Och då tänkte jag att det är ett viktigt projekt där. Så jag tog det på mig och så blev det.
Men du kände att ett nytt parti behövdes för att du hittade inte hem i... För jag antar att stod det kanske mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna? För
det? Nej, det stod nog aldrig egentligen mellan att gå in i något parti när det begav sig. Nej. Jag kan inte riktigt förklara varför, men jag tror nu i efterhand så kan man ju se att alltså den fråga jag... jag brinner allra mest för egentligen, det är ju frågan om att förstärka och förnya vår demokrati i Sverige. Och där ser jag ju de etablerade partierna som rätt så körda. De är ju redan låsta vid systemet. De är en del av systemet. De har vuxit fasta. Ja. Och det gäller faktiskt även Sverigedemokraterna i hög grad. Och vi har ju ett antal förslag som de aldrig skulle kunna tänka sig att acceptera, va? För att få en starkare folklig förankring.
Vad är det för förslag? Har du några exempel?
Ja, men det är sådana här saker som att ta bort alla partistöd till exempel. Mm. På riksnivå, på lokalnivå. Partierna beviljar sig själva skattepengar för att de inte har tillräckligt med medlemmar typ. Mm. Och det gör att man behöver inte medlemmarna, man kan skita i vad medlemmarna egentligen tycker, därför att man är ekonomiskt oberoende i de här partikanslierna. Mm. Vi har till alldeles för svaga parlamentariker i Sverige. De har blivit som liksom flockdjur, och det har att göra med strukturerna också, att vi har knappt några personval som fungerar. De som sitter i riksdagen då och i regering och så är ju riktiga sån här, det jag kallar för politisk adel. Mm. Det är ju personer som har suttit i politiken från tonåren egentligen, ja, och framåt. Man börjar i ungdomsförbundet.
Börjar i elevrådet kanske till och med.
Till och med det. Ja. Man kanske går med i något studentförbund ett tag. Man pluggar, man blir någon politisk tjänsteman eller kanske gör ett stjärnskott i kommunpolitiken.
Mm. Aldrig haft ett riktigt jobb liksom.
Precis. Och så vidare in i riksdagen och allting. Och tittar man på de som styr i Sverige idag, så är allihopa i stort sett ifrån, har den bakgrunden. Ja. Det är så ovanligt att det kommer in folk som har gjort någonting annat. Och jag tror inte det stora problemet är att folk blir liksom dumma i huvudet av att bara hålla på med politik. Jo, kanske ibland. Men i vissa fall. Men det är inte det stora. Jag tror många är rätt pålästa och sådär. Man har ju fan tid att hålla på med det. Och inte hålla på och jobba. Nej. Men på riktigt. Det är inte det. Det är inte där problemet sitter. Problemet sitter i att man blir beroende av partiet. Man har hela sitt sociala liv där. Man har hela sin ekonomiska försörjning i partiet.
Man har mycket att förlora.
Precis. Och om man har mycket att förlora, vad blir man då? Man blir ju...
Beroende.
Och man blir beroende och man blir...
Svag.
Svag. Man följer ju bara med.
Ja.
Att ställa sig upp och vara obekväm kan ju leda till att man blir utsparkad eller utfryst. Va? Mm. Det gör man ju kanske inte om man inte har någonting att falla tillbaka på.
Nej.
Har man det, och det var ju så demokratin var tänkt, det var ju så den var designad en gång i tiden. Det var ju att det skulle vara redliga liksom... män och kvinnor med fötterna på jorden som har förankring i sina lokalsamhällen, och folk kan gå i god för att de är vettiga människor, och så kan de bli valda till en riksdag. Mm. Och sen, eller till en kommunfullmäktige, till region och landsting, eller bli nämndeman i tingsrätten, sådana uppdrag. Hedersuppdrag som är för en viss tid. Och som bygger på att du har andra kontakter i samhället än att bara den där inaveln liksom, som råder inom politiken. Det där vill jag komma tillbaka till. Liksom demokratins rötter. Sverige har en stolt tradition av det. Och lite så tror jag att det var för mig också att gå in i det här. Att jag kände att ja, nej, men det är inte så att jag tycker att det här är det roligaste jag vet. Utan det här är lite... pliktkänsla.
Mm, mm. Jag tänkte faktiskt fråga dig precis det. Hamnade du i politiken mer av pliktkänsla än att du tycker att det är ett roligt intresse?
Ja, jag tror faktiskt det.
Mm. Jag, du hade hellre gjort något annat.
Jag har liksom intressen som får stå tillbaka.
Ja.
Jag hade hemskt gärna fördjupat mig mer inom vissa saker och läst på mer, kanske skrivit lite, vad vet jag. Det kanske får komma senare en vacker dag. Ja. Ägnat mig åt någon, lärt mig någon konstart lite bättre och sådär. Mm. Någonting åt det hållet kanske. Mm. Men, när pliktkänslan infann sig någonstans där under 2014-2015, att man kan liksom inte bara släppa det heller.
Nej.
För det finns ju ingen annan som kommer att göra jobbet.
Nej, så är det. Men det är främst för att du vill ha förändring mer än att du ser det som en karriär, som jag förstår det.
Ja, för mig är det så. Jag hoppas att jag liksom ska undvika, det får jag ibland frågor om, det gäller inte mig personligen så mycket som kanske Medborgerlig Samling. Det kommer ju en del frågor så här. Hur ska ni undvika att bli korrupta?
Mm.
Hur kan vi veta det? Och det där, det är någonting jag funderar en del på.
Mm.
Om vi skulle kunna införa lite regler internt, eller kanske till och med våra partistadgar som underlättar för att då inte bli liksom en del av systemet.
Nej.
Det funderar jag en del på.
Mm.
Men skulle det liksom partiet om många, många år in i framtiden bli växa ihop, så får man gärna rösta bort det.
Mm. Mm. Vad skulle du säga är Medborgerlig Samlings USP då, största unique selling point som inte finns bland de etablerade partierna? För min bild av er lite är att ni är, rätta mig gärna om jag har fel, men att ni är en blandning av Moderaterna och Sverigedemokraterna när det gäller Moderaternas syn på ekonomi, kanske att ni är lite mer höger där till och med, och SDs migrationspolitik. Stämmer det?
Alltså i vissa frågor kanske man kan positionera oss där. Men jag ser ju att vi har vissa saker som vi kan tillföra i politiken som man inte kan få någon annanstans.
Mm.
Och om jag ska lägga fram då de tre sakerna som jag ser som vår unique selling point, så är det ju ett, är ju att verkligen gå igenom hela statsapparaten, de kommunala förvaltningarna, slimma dem, se till att de håller sig till kärnverksamheten, lägg ner en massa myndigheter, ta liksom en rejäl utrensning för att se till att staten håller sig till det staten ska göra. Och därmed också sänka skatterna rätt ordentligt.
Ja.
Kanske har en del moderater fortfarande då vissa sympatier för den linjen. Men jag ser ju inte det här övergripande systemtänkandet i moderaterna längre i de frågorna. Utan man pratar lite ofta om så här valfrihet och lite så här avdrag hit och rot- och rutavdrag och lite sånt. Och lite skatteavdrag på det ena och det andra. Men man tar inte helhetsgreppet.
Nej.
Det är den första. Den andra är att kompetens är det som ska räknas, och bort med identitetspolitiken. Bort med det här med de där tre F:en som jag brukar kalla det, färg, form och födelseort.
Mm.
Det är totalt genomsyrat. Det genomsyrar Sverige totalt på alla håll och kanter. Jag tror det skadar oss mer än vad vi fattar. Det är liksom ingen akademisk lek längre, utan det här är någonting som man trycker in i barnen i skolan.
Ja. Det är förskolan till
och med. Förskolan, det påverkar hur barn får lov att vara, liksom, hur de ska leka, hur de ska... det är väldigt mycket som de här identitetspolitiken skadar. Så att där vill vi gå igenom också statsapparaten från början till slut, och de kommunala och regionala förvaltningarna, och bara säga att det är kompetensen som ska räknas. Vi har inte råd i väst att hålla på med de här lekarna längre.
Nej.
Utan vi måste tänka lite på vad är det som gör våra samhällen livskraftiga. Vad är unikt för den västerländska samhällsmodellen? Och då skulle jag säga att en av de allra viktigaste delarna är att det är meriterna och kompetensen som ska räknas, liksom. Inte var man är född någonstans eller vilken familj man kommer ifrån och sånt där.
Och kön och
allt det där. Det där är egentligen urgamla idéer, liksom. Ja, kommer du från den familjen eller har det könet eller har det och det, då är du förutbestämd för vissa saker. Det jag förordar är ju det som har varit unikt under en kortare tid av historien och som har inneburit otroligt mycket framgång för för de västerländska staterna. Mm. Och för att knyta ihop säcken med den tredje biten då, det är demokratifrågorna som vi pratar om och som ingen annan driver. Mm. Ska jag sammanfatta det här på något sätt i någon slags sentens, en kort slogan, så skulle jag kanske säga så här, att vi vill ha ett Sverige för vuxna. Mm. Vuxna människor i betydelsen att vi tror att människor faktiskt är starka, de klarar sig. Staten ska inte lägga sig i för mycket, det är de här frihetsfrågorna. Staten ska naturligtvis finnas där som ett stöd i situationer av nöd. När alla kan hamna i nödläge i livet. Men man ska inte utgå ifrån att människor är svaga.
Nej.
Politiken de senaste årtiondena har varit en lek med att hitta offer, att hitta grupper som är svaga, som man måste hjälpa permanent. Det skapar ju så småningom svaga människor också.
Mm.
Människor börjar ju bete sig som barn.
Ja.
Det är väl liksom tanken lite bakom att ett Sverige för vuxna.
Mm.
Och jag tror också den här idén om att känna pliktkänslan, att gå in i politiken en stund men sen gå tillbaka till sin plog liksom.
Mm.
För att använda en liten bild här då. Det kommer för övrigt från romerska republiken.
Mm.
Det var ju tidigt i republikens dagar så var det lite av ett sådana ideal att man kunde bli en högt uppsatt politiker eller vad det nu hette, senator, tribun eller sådär. Och sen, men det var under en begränsad tid.
Just det. För att det korrumperade ifall
ja, du satt där. Ja, och sen går man tillbaka bokstavligt talat då för deras del till plogen. Mm. Och
vad är plogen i det här fallet? Jag tänker på en som plogar gatorna.
Nej, jag menar åkerplog.
Okej. Jag är från Norrland, du vet. Vi ser bara snö, okay. Snöplogar.
Nej, i Skåne när man säger plog så tänker man ner i jorden.
Ja, okej. Mm. Ni har ju knappt någon snö där.
Nej, det har jag faktiskt inte.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Bra. Jag tänkte även fråga om en grej som jag själv har stört mig lite på är det som hände med Katarina Janouch. Och jag tänkte fråga dig varför ni tog avstånd från henne. Vad var det som gjorde att ni inte ville fortsätta ha henne som en frontfigur?
Okej, okay. Ja, men jag skulle inte säga att vi tog avstånd från henne. Jag har absolut inget otalt med henne. Utan, och jag vet ju inte, hon kanske har en annan syn på saken. Men jag upplever att vi har inget gammalt groll på något sätt. Hon var ju en självständig, hon var inte partimedlem, men hon var ju en självständig kandidat på vår riksdagslista i valet 2018.
Aha, okej. Hon var inte medlem?
Nej. Vi ville experimentera lite och tänkte att det där kan ju vara en intressant idé. Det har ju hänt för att partier har tagit in någon som inte är partimedlem. Och vi tänkte väl att det kunde stämma någorlunda med våra ideal om att det är inte partierna som är det viktiga utan det är personerna som sitter i riksdagen. Mm. Men vi märkte ju rätt snart att det var svårt det där. Och folk förknippar ju direkt såklart då henne med Medborgerlig Samling. Mm. Och sen tog hon ju ut svängarna ganska mycket i frågor om islam och sånt där. Hon var inte så profilerad i de frågorna från början. Då var det lite mer om yttrandefrihet som var hennes stora grej. Efter valdagen så var ju därmed saken liksom klar. Hon var ju inte medlem och var inte heller med på någon, jag menar, valet var ju över. Och vad som sen inträffade var att efter valet, kanske något halvår eller något sånt där därefter, så satte det väl igång några demonstrationer här, tror jag, i Stockholm. Jag tror de kallade det för något sånt där folkets demonstration.
Ja, just det.
Och Janusz, och jag håller inte riktigt med om allt det hon säger och tycker. Och hon kan ju liksom ta ut svängarna lite ibland. Och jag håller,
hon är frispråkig.
Det är inte alltid jag håller med henne. Ju. Och det, men jag har respekt för det, och jag tror hon har respekt för mig också. Att vi kan ha olika uppfattningar om saker och ting. Men då blev det ju att folk och media hade ju fortfarande liksom den synen att, ja, men det är medborgerlig samling då. Och då var vi väl tvungna att gå ut och säga att nej, bara som ni vet, så vi har ingenting med de här demonstrationerna att göra, och Janusz är ju inte medlem. Och, liksom. Och då uppfattades det kanske då av vissa som att vi tog avstånd. Men det var med en markering, för vi märkte ju att vi blir ju förknippade med det, trots att vi inte är i de demonstrationerna.
Okay.
Så var det.
Ja, fattar. Det var bra att jag frågade om det här.
Det var bra att du redde ut det här.
Det blev lite tydligare för mig nu. Jag fattar att det kan ju vara skönt att tydliggöra en sån sak för att inte behöva bli representerad bara för att
hon representerar sig själv. Och det är fint så.
Ja. Men har du några... Finns det något specifikt hon har sagt eller så som du har känt att okej, det här kan jag verkligen inte stå för?
Alltså det var väl mer att retoriken då kanske i valrörelsen 2018 ballade ur en smula när det gällde islam och så, som kanske gick lite långt. Jag är ju först att vara kritisk till politisk islam och så vidare. Men det gick kanske lite långt i vissa avseenden. Va? Så det var väl det. Men jag kan inte sätta fingret på... sen vet ju inte jag, jag har inte riktigt noggrant följt vad hon har sagt de senaste åren. Så att jag får nog passa på den frågan då. Jag vet inte riktigt om det är något annat där som jag inte håller med om. Eller,
nej,
eller
så. Ja, jag fattar. Ja, men bra. Vi släpper henne.
Ja.
Du är ju också, som jag berättade om i introt, så är ju du delägare i en nättidning som är enligt vissa kontroversiell. Vilket ju det mesta är enligt vissa. Men berätta om det. Hur gick det till att du blev inblandad i nyheter idag?
Ja, jag och Jean Frick blev lite bekanta och så småningom vänner. Vi hade lite kontakt för långt innan jag gick in i medborgerlig samling. Och då innan jag blev partiledare faktiskt i medborgerlig samling, så hjälpte jag till då med att sätta upp ett aktiebolag så att Nyheter Idag kunde bli lite mer liksom styrt i bolagsform. Så det ordnade jag, och så då hade jag aktierna i det bolaget också. Alldeles i början. Sen idag har jag en liten minoritetsägare, jag har väl 15% tror jag, i ett holdingbolag som då driver Nyheter Idag, och som även har ett delägarskap i Svensk Kärnkraft, som är ett elhandelsbolag som ska då köpa in kärnkraftsel till sina kunder.
Just det, elhandel, inte e-handel.
Elhandel, precis. Ja. Så... Det är väl bakgrunden egentligen, att jag kunde komma in med lite stöd i form av juridiskt kunnande och lite bolagsbildning och sådant. Va? Plus att jag stöttade det. Jag tycker att Nyheter Idag var och är en tidning som jag tror behövs. Det är lite av en svensk variant, eller har liksom syftar väl till att bli lite av en sån här kvällstidning på lite mer brittiskt stil liksom. Och de svenska stora kvällstabloiderna är ju så himla politiskt korrekta och vänster och så, att det här kommer en som är lite mer fri kan man säga, och även då slår rätt ofta lite från höger.
Politiskt korrekt kan man inte säga om Jean.
Nej, det är väl lite av hans image att inte vara det. Ibland så tror jag att han gör det bara för jävla, så vet jag att han gör, men till och med.
Han, Jag lyssnar ju ibland på Sista måltiden där han är med.
Ja.
Och han är ju en frisk fläkt alltså.
Jo, jo.
Det är så kul att se hur obekväm exempelvis Mustafa Panshiri blir varje gång Fang pratar. För han är ju väldigt mycket mer reserverad. Men det, han är en frisk fläkt alltså. Han är rolig. Men ni är vänner eller?
Ja, ja. Ja. Vi pratar tyvärr inte lika ofta längre idag som vi gjorde för några år sedan. Då kunde vi ringa han typ en gång om dagen och snacka lite. Jean är rätt bra på att bara liksom lyfta på luren och bara snacka.
Ja,
men vi hinner inte riktigt. Han är ganska upptagen tror jag med det här kärnkraftsbolaget.
Mm. Jag fattar.
Och jag med mitt.
Ja, ja. Mm. Han får gärna komma hit någon gång om du kollar på det här, Jean.
Det tycker jag.
Och något jag också nämnde i presentationen om dig, Pride, som du inte var välkommen på. Vad hände där egentligen?
Vad hände där? Vi ansökte inför Pride i Stockholm 2018 om att få ha ett sånt här utställningstält i parken, alltså utställningsområdet.
Ja.
För vi tänkte att ja, men det är väl bra, då kan vi se och träffa sympatisörer kanske och är nyfikna och snacka liksom. Det är ju rätt mycket folk ändå.
Mm.
Och så hände det ingenting efter att vi hade ansökt och det hände ingenting och vi fick inte svar. Och sen rätt vad det var så kom det ett nej.
Hur långt innan kom nejet?
Det var på sommaren någon gång. Vi hade ju sökt ganska långt innan dess och undrade vad som hände. Och så plötsligt kom det ett nej. Och då hänvisades de till att de tyckte att jag hade skrivit en krönika i Nyheter idag.
Mm-hmm.
Som var lite mysko, lite transfobisk tror jag till och med de tyckte.
Mm-hmm.
Och... den finns att läsa för den som vill. Jag minns inte vad det var för titel, men jag tror den är från 2016 eller något sånt där.
Mm.
Och sen var det någon annan medlem hos oss som för övrigt är homo också, som hade skrivit något raljerande om vad man kallade för alla batikhexebögar kommer tycka att det är måttligt roligt där vi står i Pride Park.
Mm.
Och så tyckte de då också att det var förfärligt att man hade skrivit så.
Ja.
Och så hängde de ut de två sakerna som skälet. Liksom,
för jag trodde man fick säga bög om man var det själv.
Ja, exakt. Det är lite så va. Ungefär som svarta får säga liksom nigga och sånt där i Amerika.
Ja.
Det är liksom en sån här jargong.
Ja, precis. Så ja, nu måste jag censurera det här. Kolla
vad ja, okej.
Okay. Nej, sorry.
Det var i alla fall den officiella förklaringen och jag tror väl att den inofficiella förklaringen är att det är väl en, alltså den organisationen som ordnar Stockholm Pride är väl väldigt vänster identitetspolitisk och tycker väl inte om oss helt enkelt.
Nej.
Och det handlar inte bara om enstaka uttalanden tror jag.
Nej.
Det är vad jag tror.
Ja.
Sen blev vi bannade året efter trots att vi inte ens hade sökt. Det var ganska kul.
De ville bara vara tydliga med det.
Ja, för den händelse att Medborgerlig Samling söker så
nej.
Vi säger på förhand nej till oss och till Sverigedemokraterna som inte heller hade sökt tror jag.
Nej.
Okay. Ja.
Men det man kan fråga sig är hur, eller du var ju inne på det, ni sökte för att det är mycket folk där och du tänkte att det är mycket sympatisörer. Men hur ser du på Pride som rörelse? Ser du några problem med
det? Ja, alltså jag gör väl egentligen det. Jag är inte så himla... Jag tycker att jag är inte så förtjust i det har blivit. När jag... för 10 år sedan kanske så tyckte jag liksom att det var roligt när det var regnbågsflaggor lite överallt, eller det var det ju inte överallt. Då, var det ju, då betydde det ju någonting.
Ja,
om någon hängde en regnbågsflagga från sin balkong så fattar man liksom att men där bor någon bög eller någon flata eller något sånt där eller något par och sådär, och så tycker jag att det här är det. Vi måste liksom visa att vi finns och det här är inget konstigt.
Ja. Men nu är det mainstream.
Nu springer folk runt med allting är ju draperat i det.
Ja.
Biblioteken,
kyrkor,
alla, du går runt med alla typ går runt med såna här påsar, plast, ja, såna här någon form av...
Nej, inte plast, förbjudet. Är det tygpåsar väl?
Ja, jag har sett det i plast också.
Ja, jag sa. Ja. Det finns inga plastpåsar längre.
Ja, så. Jo, om man...
Om du cashar 7 kronor, är det sant?
Hur som helst så betyder det väldigt... Ja, för mig betyder det där nu ingenting annat än att man är god i största allmänhet. Man är, det har ändrat betydelse. Så att jag är inte särskilt förtjust i det längre. Jag tror det hade sin tid, men den tiden är förbi. Nu handlar det bara om att man ska gå... Alla organisationer och myndigheter och alla möjliga partiledare och så ska gå i det där tåget och verka liksom goda. Ja. Och sen är det ju en lite märklig blandning. Där går Skatteverket liksom, och där går Försvarsmakten, och sen så kommer där liksom världens lack och läder utstyrsel. Och det är lite, jag vet inte, det är något lite små konstigt över det hela nu, tycker jag. Mm. Så att nej, jag är egentligen inte sådär jätteförtjust i vad det har blivit. Men att stå som utställare i själva parken, varför inte? Så tänkte vi. Vi betalar ju för oss också. Det var inte gratis.
Nej, precis. Men just det du sa om lack och läder. Hur ser du på de inslagen? För jag ser ju många som tar med sina barn dit. Hade du tagit med dina barn och kollat på
Pride? Jag tror inte det är så. Jag är lite trött på alla de som tror att det är ett barn tar liksom skada för evigt. Men så här. Jag är ju väldigt så här... livsstilsliberal. Jag tycker liksom att folk ska göra precis vad de vill. Men att vara borgerlig innebär ju också att man ser att det finns olika sfärer i livet. Liksom. Olika, vad man gör offentligt, vad man gör privat. Och att det finns en skillnad mellan privatliv och det offentliga.
Ja.
Det där är en ganska stor fråga, tycker jag också, som man kan se att samhället, politiken gärna tränger in i privatlivet.
Ja.
Och ska styra vad folk ska göra i sina hem och i sina sängkammare.
Ja.
Och då går det åt andra hållet också, att det liksom tränger ut på något sätt.
Tänker du på föräldraförsäkring och sådana saker?
Ja, fördelning av ledighet. Allt möjligt. Och det stör mig lite. Och jag har kanske blivit med åren lite mer skeptisk till den biten. Att man kanske ska respektera att i det offentliga rummet så kanske man beter sig på ett sätt och i privata sällskap på ett annat sätt.
Ja.
Och där kanske man kan ha en del att i övrigt att önska. Men sen tycker jag det här att många av de kommentarerna till lack och läder och den där biten, SLM och sånt där, det tycker jag andas lite så här kyrktant över det hela. Kom igen. Men egentligen, man säger att det, tänk om vad ska barnen, de kanske skadas när de ser detta. Och det jag kör det argumentet, men det tror jag är lite förklätt, liksom moraliserande bara. Men jag kan hålla med om kritiken att det... Tiden är kanske, alltså vi behöver inte ha det upptryckt i nyllet på det sättet längre. Det kanske hade sin tid. Där man, och då gällde ju för övrigt, menar, går vi tillbaka till 60-70-talet, så var det liksom hippierörelsen och allt det där. Det var ju samma sak där kanske. Det var ju någon revolt mot det, för framförallt straighta då kanske då, för det mot den tidens normer om att man skulle vara gift. Och man skulle liksom inte gå och hångla i offentligheten för mycket och allt det där.
Men är det lämpligt då för barn att se en läderbeklädd man i koppel gå och bli piskad offentligt? Alltså visst att man gör det hemma, men på gatan liksom.
Alltså jag tror att det finns större problem.
Ja, men det gör,
jag tror att det finns
väldigt
betydligt större problem.
Och men just specifikt det här då?
Jag tror inte barn ska bli utsatta för pornografi. Nej. Är det pornografi? Kanske. Om man ska se det som att det går, det beror på hur långt det går liksom. Ja. Men jag tror inte det är sunt att barn behöver liksom titta på pornografi.
Nej.
Så det är så långt. Men jag vet inte. Jag tror inte det. Sen ska man ha klart för sig att ett Pride-tåg i en normal svensk stad, det där är ju liksom, det är liksom en minidel av det hela.
Ja, i Stockholm vet jag inte om det är så mini alltså.
Jo, jag skulle säga det. Det mesta är ju liksom Skatteverket och Försvarsmakten.
Ja,
det. Enligt min bedömning.
Vad länge sedan jag såg det, men det kan stämma. En annan grej som jag har hört dig prata om i andra intervjuer har varit det här med din syn på nationalism. Att det finns en skillnad på nationalism som har fokus på etnicitet och nationalism som har fokus på medborgarskap och den typen av sammanhållning. Skulle du säga att om man skulle dra det här till sin spets, för som jag tolkar det så tycker du att man ska kunna bli en del av en nation, även om man kommer utifrån då. Men skulle det rent hypotetiskt, skulle du tycka att det var okej om Sverige bestod av 90% svenska, liksom kulturellt svenska anpassade personer med utländsk bakgrund som ser ut som jag till exempel? Skulle det fortfarande vara Sverige då?
Jag tror det är en fråga som är så hypotetisk att den inte ens... För jag tror inte att det kommer att funka. Du kommer ju inte att hamna i det läget någonsin. För att du kan inte... Jag tror inte du kan assimilera folk så att, och få ett utfall att 90% i stort sett är av utländsk härkomst och samtidigt kulturellt svenska. Det är ju
men liksom, om det skulle ta 200 år då? Alltså vi säger att jag såna
men då,
som...
Men då är det nog inte en svensk kultur längre, menar jag. Eftersom det... Om du förstår hur jag tänker. Alltså, jag tänker så här. I den här frågan, så, och det vet jag, att det blir lite så här svart eller vitt. Och jag får märker ibland i sociala medier att... för det första så blir ju medborgerlig samling lätt lite kritiserat från etablissemanget för att det är de är lite så här skumma och det är lite nationalism och fascism och allt möjligt. Samtidigt som jag från då andra sidan kan få kritik, det här med medborgarskap, det där är ju något jävla påhitt. Det är
du
ju
menar bara andra sidan som är de mer nationalistiska höger?
Mer nationalistiskt inriktade människor som kanske är i och för sig en väldigt liten minoritet i Sverige, men som kan komma med invändningen att det där med medborgarskapstanken, att knyta någonting till den, det är ju bara påhitt och hej och hå, liksom. Det är ju etnicitet som gäller, punkt slut.
Ja.
Och man definierar en etnicitet. Det kan man ju också diskutera vad exakt är definitionen av det. Etnicitet, vad det betyder. Mm. Men vi kanske ska lämna de filosofiska diskussionerna för denna gången. Och det jag skulle vilja säga här är ju att det är inte svart eller vitt i den här frågan. Utan en nation, eller nej, inte, vi börjar en annan ände. Ett samhälle, en demokrati, behöver en nation för, alltså det vill säga någon form av gemenskap som bygger på kultur för att fungera. För att ha den tilliten som behövs för att människor ska kunna lämna makt till politiker till exempel och till myndigheter, till domstolar. Som ska då agera lojalt mot de gemensamma institutionerna och lagarna och inte gynna sina egna grupper. Därför behövs det en kulturell samhörighet. Det kallar vi för nation.
Ja.
Det finns mångnationella stater. Nation och stat är inte riktigt samma sak. Ju. Däremot finns det ju något som heter nationalstat. Och då är det att stat och nation sammanfaller i stort sett i ytan. Men vi har ju länder som har flera nationer, Spanien till exempel. Och det går ju att räkna upp hur många som helst förstås som har det då. Storbritannien. Israel som jag själv kommer ifrån då. Olika etniska och kulturella grupper. Det funkar att ha minoritetsgrupper. Mm. Det funkar i regel väldigt bra. Men det beror lite på. Allt beror ju naturligtvis på omständigheterna och vad det är för grupper och hur stora de är. Vad man har sett historiskt är att det uppstår lätt etniska konflikter och problem när det finns rivaliserande grupper. När det finns liksom flera, två eller tre som är nästan jämnstarka. Där har vi ett recept för konflikt som kan sluta riktigt, riktigt illa. Men om en nation har liksom dominerar helt inom en stats gränser. Så att en svensk nation till exempel, om vi nu säger Sverige är en nation, och det finns en ordentlig majoritet som tillhör den nationen, då brukar det inte vara några bekymmer att kunna ha några minoritetsgrupper.
Nej.
När det gäller medborgarskapet så ser ju jag det som ett form av, det är liksom ovanpå nationen, det politiska symbolen för att du är med i en grupp där du har vissa plikter och vissa rättigheter. Medborgarskapet, för att bli medborgare, det kan användas som ett verktyg, menar jag, för att se till att folk som ska stanna i Sverige under hela sitt liv kommer närmare och kanske till och med kan gå upp i det som vi kan kalla för någon form av svensk identitet. Va?
Mm.
Och det kan man göra genom att det ska vara svårare än idag i alla fall att bli medborgare. Det ska ta längre tid. Jag tycker ju uppåt en 10 år minst.
Mm.
Det ska kräva goda språkkunskaper. Det ska krävas att du har uppnått egen försörjning. Kan visa att du kan försörja dig.
Mm.
Du ska inte ha några prickar i straffregistret av allvarliga art.
Mm.
Så att där finns ett antal kriterier som man skulle kunna sätta upp för att bli medborgare. Om man uppfyller dem, det är inte nödvändigtvis så att man därmed blir svensk.
Nej.
Det måste man inte bli, men en sak vet vi, och det är ju att om vi har detta som verktyg så kommer ju fler i alla fall att gå i den riktningen.
Mm.
Att man närmar sig det svenska. Så nationer, det finns säkert, det finns nationer som av tradition är väldigt svåra att komma in i, och det finns nationer som är lite öppna.
Mm.
Ta den mest kända exemplet på en ganska öppen nationalitet är ju USA. Va?
Mm.
Där man då man blir liksom självklart att man är amerikan, men sen kan man då ha ett litet prefix då att man är si och så amerikan då, för man har lite olika bakgrund.
Just det. Men om vi tänker oss att alla de här, att vi skulle ha höga krav och att alla de kraven skulle bli uppfyllda, och att under, om vi ser om ett sekel, så är de etniska svenskarna, alltså då menar jag de som är blonda, blåögda med svenska föräldrar, eller de måste inte vara blonda då, men du förstår.
Jag förstår vid din poäng.
Ja, om de utgör 10% av befolkningen och alla andra ser ut som jag och är så pass kulturellt svenska som jag ändå är, skulle du tycka att det här scenariot, jag vet att det är jättehypotetiskt, men skulle det här scenariot vara principiellt fine, eller känner du att jag vill ändå se etniska svenskar i Sverige? Förstår du?
Ja, alltså jag tror att om vi ska leka med bara hypoteser, så tycker jag att vi ser det scenariot du målar upp. Visst, då kan man väl säga att det är väl inget fel i det.
Nej.
Men jag tror inte att det kommer att funka. Jag tror inte att man kommer ju aldrig dit.
Nej, du tror inte det går
praktiskt? Det går praktiskt. Inte i praktiken att komma dit här. Att vi har den svenska kultur och den svenska tradition, historia, språket, allting som vi har idag. Att vi kan behålla det och samtidigt ha ett scenario där vi har typ 90% som är av icke-etnisk svensk härkomst.
Nej.
Jag tror inte vi kommer att klara, det tror inte jag är möjligt praktiskt, därför att du behöver en rejäl majoritetsbefolkning för att kunna liksom ta in, för att nya ska invigas i detta.
Mm.
En majoritetsbefolkning, är den inte en majoritet längre utan är en minoritet i landet, då är det ju otroligt svårt att liksom, varför ska de då gå upp i den minoriteten, de som bor i landet?
Mm.
Men jag kommer menar, inte att göra. Majoriteter har ju alltid en tendens att kunna suga upp andra i, för att det är det som är det vanliga, det är det som gäller, det är det som är där man befinner sig. Och finns inte det längre, så kommer det ju bli någonting annat.
Mm.
Sen har vi ju exempel, USA är ju lite ny konstellation. Jag kan ta upp Israel igen som ett exempel, men där finns det ju en gemensam band i judendomen, va?
Mm.
Men en tysk jude och en jemenitisk jude som möttes. Nu har det blivit mer uppblandat och det har liksom bildats mer, kan man säga. Det är inte så stora klyftor längre i Israel mellan folk som kommer från olika delar av världen som det var kanske för ett antal årtionden sedan.
Nej.
Men för ett antal årtionden sedan, nu skulle du ta en från Tyskland från början och en från Jemen, tala om att det var stora skillnader.
Mm. Bra. Det är ju 2022 valår.
Mm.
Och jag antar att ert mål är riksdagen.
Mm.
Hur ser du på era chanser och vad har du att säga till de som, för det här får du säkert höra ofta, att anledningen till att många som kanske tycker ideologiskt som er i Medborgerlig Samling inte vågar rösta på er för att de är rädda för att det blir en bortkastad röst om ni inte kommer in. Vad har du att säga till dem?
När det gäller chanserna så säger jag så här att det är saker och ting är ju allting är möjligt. Mycket kan hända. Ska vi vara realistiska och se vad är det mest sannolika utfallet, så ser det ju ganska tufft ut att klara det den här gången 2022.
Mm. Har du koll på vad ni har för siffror? Vet man det?
Som... Nej, det är väldigt svårt. Det är ju ett institut där vi får, där vi har särredovisa. Alltså det är Centio. Det.
Annars klumpar de ihop alla. Mm. Ja.
Men Centio består av en lite mindre panel än de andra. Och det är dessutom en webbaserad panel, tror jag. Så den är lite skakigare, tycker jag. Och där brukar vi vara, alltså det är under 1% i regel. Va?
Mm.
Men så här, det är... Sannolikheten är kanske inte den största att det sker just nu.
Mm.
Däremot så kommer vi ju att definitivt komma in i ett antal kommuner i landet. Mm. Som vi inte är representerade i idag.
Just det.
Kanske förhoppningsvis också i en annan region. Vi får väl se.
Mm.
Vad jag säger till de som tänker vi tycker ju att det här är väldigt, väldigt, väldigt bra. Men så kommer det där menet. Vi vill inte att det ska bli en bortkastad röst. Vi tänker att Magdalena Andersson får hon fortsätta, så kommer Sverige att gå under den 12 september. Valet är den 11.
Mm.
Och då säger jag nej. Sverige kommer inte att gå under den 12 september. När det gäller politik så gäller det att tänka 4 år framåt, 8 år framåt, 12 år framåt, 20 år framåt, 30 år framåt.
Mm.
Alltså det här är ett långsiktigt projekt. Ju starkare vi blir, ju mer påverkar vi politiken, oavsett vilken sida om 4% spärren vi är i riksdagsvalet.
Ja.
Skulle vi få 2% i riksdagsvalet, så kommer vi ju att påverka i hög grad genom att andra börjar liksom titta på vad vi står för och börjar kanske till och med ta upp en hel del förslag därifrån.
Är det efter 1% man får egna valsedlar?
Det stämmer. Ja,
okay. Det är ju en milstolpe också.
Det är en milstolpe. Vi har ju ett system som är nästan riggat för att nya partier inte ska komma
nej,
in.
Nej.
Så att,
märkligt
bara,
det där
bara,
faktiskt.
Ja, det är helt sjukt egentligen. Det skulle vi kunna ha ett enskilt samtal om, ja. bara om det. Va?
Mm.
Men efter 1% så kommer våra valsedlar att läggas ut i nästa val då.
Just det.
Överallt.
Ja.
Så att det här är ett långsiktigt projekt. Politik är långsiktigt. Jag tror att det var väl Steve Bannon som sa, eller han har säkert hämtat det någon annanstans ifrån, att politik är nedströmskulturen. Och med det menar han väl att det viktiga är att skapa ett samhällsklimat, kultur i vid bemärkelse. Att även politisk kultur, vilka frågor är viktiga att debattera? Vem som styr över vad som är viktigt att debattera har ju också styr ju därmed också en hel del över utfallet, kan man ju säga.
Just det.
Problemformuleringen är ju viktig.
Vem som har privilegiet
att formulera vad är egentligen ett problem. Det var en svensk författare som heter Lars Gustafsson som myntade det ordet. Problemformuleringsprivilegiet. Väldigt långt ord.
Ja.
Och han menar väl att socialdemokratin ägde det.
Ja.
Det gör de ju fortfarande.
Har inte media en enorm roll i det?
Oh ja. Otroligt stor roll. Mm. Att kunna liksom säga vad är ett problem som vi behöver diskutera.
Ja.
Och det är ju så otroligt mycket viktigare. Sen tittar vi sen då, ja, Magdalena Andersson, hon sitter idag och förvaltar en budget som Ulf Kristersson och Eva Busch och Jimmy Åkesson har tagit fram. Och hon tycker ju tydligen att det är ganska okej.
Okay. Ja.
Så ja, ärligt talat, det är inte jättestora skillnader mellan de två.
Nej.
Så att jag tycker att folk ska sluta att titta på det som på det sättet. Va? Utan det, Sverige går inte under om det inte blir regeringsskifte. Jag tycker naturligtvis om regeringsskifte. Hade föredragit en annan regering än den som är.
Mm.
Jag tror dock också att sossarna kan tänkas gå lite mer åt mitten om de klipper banden med Miljöpartiet.
Ja.
Och i så fall så är det fortfarande dåligt. Det är fortfarande en politisk adel som styr. Mm. Men det är kanske inte riktigt lika illa som när Miljöpartiet håller i rodet.
Mm. Vilket parti hade du valt förresten om du var tvungen att välja ett riksdagsparti och inte fick välja ditt?
Ja, jag passar nog på den faktiskt. Ja, okay. Första frågan jag passar på, för den är rätt svår,
ja,
tycker jag.
Mm.
Jag har inte tänkt igenom det riktigt.
Nej. Mm. Ja, men då kommer vi till ett segment med lite snabbare frågor och lite kvickare och roligare kanske. Med 50-50 frågor där du får välja mellan två alternativ. Och du får utveckla om du känner att du behöver.
Okej. Okay.
Så fråga nummer ett. Är du för eller emot dödsstraff?
Som du märker så får jag faktiskt tänka efter lite. För jag tycker man ska ta det på allvar. Men jag landar i att jag är emot.
Mm.
Anledningen till det är väl framförallt att jag tänker att inget rättssystem kan 100% garantera att inte oskyldiga döms.
Okej. Okay. Sen, så det är det som är det är anledningen.
Ganska, det är en ganska viktig parameter.
Ja, det är inte att du tycker att alltså dödsstraffet i sig är problemet, utan det är ifall någon blir oskyldigt.
Ja, alltså jag har väl också vissa funderingar kring om det är rätt. Och jag menar, i vissa fall, vissa vidriga, vedervärdiga brott kan man ju tycka att det borde leda till dödsstraff, men jag kan ju tänka mig att ett livstidsfängelsestraff som inte är under lika goda förhållanden som det är idag kan vara nog så verkningsfullt eller proportionerligt liksom. Så att jag säger nog att jag har lite problem faktiskt även med tanken att medvetet så här, under ordnade former avrätta folk, men så det blir ett emot.
Ja. Du kanske tycker att det är statens uppgift att ha ihjäl folk?
Nej, inte på det sättet. Det är ju en annan femma naturligtvis om man hamnar i krig. Men inte på det viset.
Nej. Jag tror inte det. Invandring eller återvandring? Inte alls svartvitt här.
Det var en extremt svartvitt fråga faktiskt.
Det är det som är roliga med de här.
Om du måste välja. Och den här grejen är att jag vill ju lite ha både och. Jag vill ha invandring om vi får hit en och annan ingenjör eller läkare eller vad det än må vara som direkt har ett jobb som väntar och som gör en stark insats för Sverige. Välutbildade människor som lätt integrerar sig direkt. Det blir bara att applådera liksom. Så att, och jag vill nog också ha en del återvandring. Jag aktar mig lite för begreppet återvandring. Jag föredrar återvändande. Mm. Återvandring antyder att på något sätt att det är en massiv fråga om en sån här miljon människor bara skulle åka härifrån eller drivas härifrån snarare. Mm. Och det är inte ett projekt som jag varken tror på eller kan ställa mig bakom. Men däremot återvändande. För personer som inte har kommit in och anpassat sig överhuvudtaget och där dessutom asylskälen egentligen är borta. Det har vi med i vårt program för integration i medborgerlig samling.
Mm.
Att personer som inte har hunnit bli svenska medborgare och som där asylskälen är borta och de jobbar inte, de försörjer sig inte.
Mm.
Där bör ett tvingande återvändande kunna komma i fråga.
Men vad hade du tyckt vad hade varit bäst för Sverige just nu? Om vi säger 100 000 hade invandrat, 100 000 till, eller om 100 000 hade återvandrat om du är tvungen att välja mellan de här två?
Ja, men okej. Okay. Då hade det väl förmodligen varit bäst om 100 000 återvandrat. Mm. Men jag menar 100 000...
Det beror på vilka
det är. Nej, 100 000
det beror på vilka
driftiga holländare typ. Mm. Det kanske man inte hade tackat nej till.
Nej, jag fattar.
Så att det är ju alltid så här med de här frågorna. Mm. Att det, man måste ju liksom sätta det till... De blir så otroligt fyrkantiga.
Ja, men det är lite kul också.
Ja, det var.
Jag är inte känd för att vara nyanserad.
Nej, om du... härligt.
Ökad välfärd eller sänkt skatt?
Sänkt skatt för att öka välfärden. Välfärd är ju ett begrepp som har shanghajats av sossarna för att, och betyder att staten ska vara jättestor,
ja,
och ägna sig åt allt möjligt. Jag skulle väl säga att länder som Schweiz till exempel, mm, är inte det ett välfärdsland? Jo, men de har en ett skattetryck på en 28-29% tror jag. Mm. Sverige ligger på 43 ungefär. Men det har gått upp lite till.
43.
Ja. Mm. Det, och då pratar jag om alla skatter och så. För att då kanske någon undrar där hemma. Nej, men det är mycket mer därför att löneskatten och arbetsgivaravgifter. Jo, på
men det skatten är snittet,
på,
eller?
Ja, då talar man om det totala skattetrycket. På, ja. Och genom, liksom, när man tar in alla skatter och får alla möjliga typer av skatter. Då,
just det.
Så blir det av BNP då.
Mm.
Så nej, men jag säger lägre skatter för att förbättra välfärden.
Ja. En helt opolitisk fråga då. Mm. Boxning eller MMA?
Alltså, jag är lite analfabet inom de där. Men jag tror boxning har jag nog tittat på mer. Jag hade min yngste lillebror. Han var faktiskt juniormästare i Sverige ett tag, tror jag, i tungvikt.
I boxning?
Ja.
Jaha.
Så jag var på en boxningsgala en gång. Det var en ganska intressant upplevelse. Vi satt och käkade så här middag där runt omkring den här ringen. Och så var det Janne Loffe Karlsson som var konferencier.
Mm.
Och min bror pucklade på någon. Och det var näsblod och det stängde liksom. Hade man
lite
inte fått köttet
i maten,
liksom blod... Jo, verkligen. Det var nästan
ja,
så. Det, så hade man inte fått köttet blodigt så kunde man liksom ställa sig med tallriken. Så.
Nej,
jag säger boxning.
Ja, ja.
Jag tycker den verkar lite mer... Det är en antik sport dessutom. Den verkar ha liksom anor.
Mm. Tränar du någonting själv? Även om det inte är kampsport. Men tränar du något annat?
Ja, jag håller på med löpning lite när jag hinner. Och på sommarhalvåret. Och nu på vintern så är det rätt mycket såna här gruppträningar. Har jag börjat med. Jag är lite beroende av det nästan. Alltså typ intervall och lite styrka.
Ja.
Ja.
På gym.
Ja.
Alltså gympass.
Yes.
Right. Demokraterna eller republikanerna? I USA då?
Jag har en viss tendens till republikanerna faktiskt. Därför jag tycker att demokraterna generellt har tappat helt styrningen när det gäller identitetspolitik och de där frågorna.
Ja, det blev ju mycket sånt senast.
Ja, men däremot så tror jag nog inom republikanerna så är kanske liksom inte heller... Den allra längsta yttersta högerfalangen utan mer att mitten kanske.
Mm. Det är ändå intressant när man frågar personer som är del av svenska högern som jag ändå räknar dig till att om de svarar republikanerna så är det oftast så här, ja men republikanerna
eller?
Ja men faktiskt.
Ja.
Men samtidigt så borde det ju vara
men det behövs
naturligt.
Det, ja, jo.
I och med att det är ju men, högern
men,
där.
Jo, men samtidigt så traditionellt när demokraterna inte var helt insnöade på identitetspolitik så tror jag de flesta identifierar sig ännu mer med dem.
Ja.
Därför att
moderater är ju ofta demokrater här nu till exempel.
Mm. Men demokraterna i USA då var lite mer hade kanske lite mer europeisk syn på, på statens roll och sådär.
Ja.
Mm.
Och fråga som den förra gästen Jonas Andersson kallade för pest eller kolera då. Vänsterpartiet eller Miljöpartiet?
Ja. Alltså, ja. Måste jag det? Måste jag välja?
Alltså man måste ingenting.
Nej, det går faktiskt. Det går faktiskt inte.
Nej.
Jag är ledsen.
Det är kolera båda två eller?
Ja, faktiskt.
Ja.
Ja, nej, nu börjar jag tänka lite högt. Men jag funderar på om det finns någon vettig liksom, i något av partierna som man kan hänga upp det på någon person. Men...
Ja. Är det inte så att Vänsterpartiet är lite mer förutsägbara i alla fall? Alltså att ja, men de är tokvänster, men de står ändå för det. Miljöpartiet känns ju lite som att de kan... Det kan komma lite vad som helst därifrån.
Mm, mm.
Eller?
Jo, det så kan det vara.
Ligger något i det?
Det ligger någonting i det där. Det är de... Det finns vissa saker med Vänsterpartiet som jag tycker ändå har blivit lite bättre. Jag tycker väl att men sen har de ju företrädare som är helt otroliga.
Ja, gud ja.
Så, ja, nej, jag passar faktiskt. Mm.
Har du några exempel på företrädare som är helt otroliga?
Ja, men Ali Esbati, den här Riazat eller vad han heter.
Mm.
Alltså
Linda Snecker, va?
Linda Snecker, ja.
Mm. Ja, jag håller med dig. Bra, då närmar vi oss slutet på en väldigt trevlig pratstund. Finns det någon som du önskar att jag bjöd hit?
Du nämnde tidigare Jean Frick ju, så att kolla på honom.
Mm.
Det var liksom...
Du kanske kan hjälpa mig lite där.
Ja, det ska jag göra.
Mm. Nej, men det vore jättekul. Jag tror det skulle bli... Han är ju frispråkig.
Mm.
Så att det är ju alltid en frisk fläkt. Han är alltid rolig att lyssna på, tycker jag. Men det är han du skulle säga.
Ja, så spontant. Så testa honom.
Ja, han är grymt. Ilan, tack så jättemycket för att du kom hit. Det är superuppskattat. Och jag är glad att få med någon som dig redan i avsnitt 2. Så att det var väldigt, det är första gången vi träffas också under de här omständigheterna. Så att det var,
jag hade däremot fått hans t-shirt en gång.
Det är sant.
Ja.
En från en rak höger. Du ska få en t-shirt till också. Men Ilan, tack så jättemycket. Det har varit grymt.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.